Välkomna till BIM-podden. Vi har ett avsnitt med en av Sveriges främsta AI-experter, nämligen Göran Lindsjö. Välkommen hit, Göran.
Tack, Adam. Jättekul att få vara här.
Det är en ära att ha dig här. Och jag är väldigt tacksam att du kunde ta dig tid.
Det är bara kul att vara här.
Trevligt. Göran, kan inte du bara börja med att berätta om dig själv? Du har väldigt intressant bakgrund. Jag har kollat upp och jag har själv lyssnat igenom en hel del av dina föreläsningar. Otroligt spännande. Vad gör du? Vem är du?
Jag har jobbat väldigt många år med AI. Jag har varit med och startat några företag och varit ledare för de företagen. Jag har också jobbat på regeringskansliet i sammanlagt 10 år på näringsdepartementet och finansdepartementet bland annat.
När var det här ungefär?
Ja, det var nog från, den delen var från 2007 till 2017 tror jag.
All right, okay.
Och idag så jobbar jag med att hjälpa olika organisationer både i det privata och offentliga i USA och Europa att dels komma igång med AI och dels få en strategi för sin AI-användning och dels utvidga den man har börjat jobba med. Så att jag jobbar som rådgivare åt olika organisationer idag. Och ibland är jag som här på position 2030 och med som talare också.
Jag förstår. Hur länge har du varit aktiv inom branschen AI?
Ja, flera decennier faktiskt då.
Så
jag har varit med om lite upp- och nedgångar i branschen. Och lite olika sätt att jobba med AI också.
Märker du någon skillnad med alltså hur man har applicerat det 20-30 år sedan och nu?
Ja, den stora skillnaden är väl kanske att det används så ofantligt mycket mer nu än vad det gjorde tidigare. Det är väl också så att det har kommit in helt nya typer av tillämpningar som inte fanns tidigare. En tredje sak är väl möjligen att man använder annan typ av representation av kunskap. Man jobbade för 30 år sedan kanske mer med regelsystem till exempel snarare än med maskininlärning.
Mm, vad innebär det?
Det man jobbade med då, det var ju mer att explicit representera kunskap som man så att säga kunde läsa och se vad man har skrivit. Och nu så är det ju mer att man då tränar på exempel. Och tränar på olika situationer och sånt. Och det blir mer implicit kunskap. Den är svårare att spåra idag, den kunskapen som man får fram. Men däremot så funkar det mycket bättre att bygga större tillämpningar och så på det här sättet som man gör idag.
Jag förstår. Och du är numera bosatt i USA.
Ja.
Det är den stora frågan då. Vad är artificiell intelligens, AI?
Ja, det är ju ett sätt att använda våra datorer. I början var det ju att härma så att säga det som vi associerar till mänsklig intelligens. Det är ju någonting som vi kanske utan att tänka på det höjer kraven hela tiden vad som skulle kunna vara mänsklig intelligens. Själv skulle jag ju tyckt för en 10 år sedan eller 15 år sedan i alla fall att det sitter någon bredvid med bilen och talar om hur jag ska köra och om jag kör fel så får jag hjälp i alla fall. Det hade jag ju inte tänkt att en maskin kanske skulle kunna hjälpa med mig i realtid och allting då. Det som vi brukar kalla för en GPS. Annars är det ju att det här som kallas för maskininlärning då, att man tränar en dator på olika situationer och exempel som jag sa, vilket skiljer sig då ganska mycket från det vi är vana vid i digitalisering i allmänhet där vi i förväg ser vad som ska göras. Vi bestämmer oss för en procedur till exempel eller en process i förväg som ska implementeras.
Är det det som är machine learning?
Ja, att träna maskinen snarare än att programmera den då.
Så att man tränar maskinen till att tänka själv?
Alltså begreppet tänka själv det är ju lite knepigt för då associerar vi ju kanske till medvetande och sådana saker. Och det har ju inte...
Vi är inte där maskinen.
Nej, vi brukar ju prata om smal AI. Det vill säga att vi kan använda maskinen för att göra väldigt specifika och smala uppgifter. Och det är ju viktigt att komma ihåg att man är ju inte i närheten ännu av någon generell AI som vi människor. Vi kan ju vara programmerare på dagen, eller vi kan sända en podd på dagen eller något. Sen kan vi gå och träna ett fotbollslag eller laga mat eller göra någonting annat. Och vi kan associera mellan de här olika sakerna. Vi kan komma på idéer om hur vi kan göra det bättre och sånt där. Och där är vi ju inte idag. Det är väl kanske inte ens troligt att den typen av AI vi har idag skulle funka att bygga på om man vill bygga en mer generell intelligens då. Utan då är det nog kanske risk att vi får börja om från början igen.
Så du menar liksom att om man skulle nå det då, att det kanske blir en helt annan väg?
Det kan vara att vi får gå en helt annan väg än den väg vi har gått hittills. Men den väg vi har gått hittills, den har ju visat sig vara nästan oväntat framgångsrik på att bygga hjälp till oss människor på olika smala sätt då, som jag sa.
Just det. Som konkret liksom hjälper människor då. Och vad är IoT? Internet of Things. Det är lite olika begrepp som man får liksom, man fångar nu för tiden liksom från nätet med machine learning, IoT och AI. Alltså, hänger de ihop på något sätt?
Ja, den ena är väl inte delmängd av den andra, om man säger så, av det du nämnde nu. Ja, maskininlärning är en del av AI då, tror jag du nämnde. Men Internet of Things, eller sakernas internet på svenska eller vad det heter, det är ju kanske då ett annat område, men det hänger ju ihop så tillvida att det ena föder det andra. Om varje pryl kan generera och sända data om sig själv och även styras, fjärrstyras, så hänger det ju i allra högsta grad ihop med AI på det sättet, eftersom det. AI är ju väldigt beroende, den AI vi använder idag, den är ju väldigt beroende av mycket data, och är det någonting som kan generera mycket data så är det ju Internet of Things då. Så att det hänger ju ihop på det sättet, liksom annan ny teknologi ofta används ihop med AI.
Kanske BIM som hänger ihop.
Det finns väl sådana exempel också, ja.
Ja, men jag förstår. Ja, men jätteintressant. Och vad är det för skillnad mellan just digitalisering och AI?
Ja, det är, kan jag tycka är ganska stort. Många här i Sverige ser väl AI som en del av digitaliseringen, och det kan man göra, men det kan också delvis leda tanken fel, eftersom med digitalisering brukar vi ju tänka på väldefinierade problem och att vi använder oss av strukturerad data och gör generella lösningar samma för alla, och att vi oftast jobbar med situationer som någon måste tänka sig är förutsägbara. Och ytterligare en sak, det är ju att vi använder det för att automatisera många processer, digitaliseringen. Och AI går egentligen utöver alla de här sakerna. Man behöver inte ha samma krav ibland på sin omgivning som på digitalisering. Alltså att man kan jobba även med oförutsägbara situationer till exempel. Eller man ofta använder det mer för att förstärka människor snarare än att automatisera processer då. Så att det tanken kan ibland gå fel då, om man ser AI som en del av digitaliseringen.
Just det. Och hur tycker du kunskapsnivån är här i Sverige? Inom AI då?
Ja, inom AI. Ja. Jag tycker det finns en väldigt stor potential att höja den kunskapen i Sverige. Jag ser ganska många missförstånd. Eftersom jag själv jobbar med området så tycker jag mig möta många missförstånd vad det handlar om. Det är, man ser det i tidskrifter och sånt, så illustreras det ju väldigt ofta av någon fysisk robot. Någon slags plåtniklas av någon slag som går omkring och gör saker. Och visst finns det sådana här humanoider också, det gör det. Och i synnerhet i Japan är man duktig på att ta fram sådana. Men det är ju en ganska liten del av AI-utvecklingen idag. Och den kan ju också leda tanken fel. Jag ser att jag har sett diskussioner om att man ser framför sig att det ska vara robotar som gör saker i vården. I själva verket så leder ju AI i andra länder till att man kan ta bort de administrativa jobben eller deluppgifterna för sjuksköterskor och läkare så att de istället får mer tid till patienterna. Det vill säga patienterna möter mer människor än mindre människor.
Just det.
Och det blir ofta missförstånd kan jag tycka. Och det är bara ett exempel av många då.
Hur tycker du det ser ut alltså generellt i Norden? Alltså om man kollar med liksom våra grannländer?
Ja, jag tycker kanske Sverige och Norge liknar varandra relativt mycket. Och man har kanske kommit lite längre då i Danmark. Men framförallt händer det väldigt mycket spännande saker i Finland. Där man har en helhetspolitik för AI sedan 2016. Och ja, har det utifrån nationalekonomi, utifrån skola och förhållande till EU och många andra sätt. Plus att man också väldigt praktiskt gör många saker. Till exempel utbildar stora delar av det finska folket som kan vara mer kunniga än det som jag beskrev tidigare. Då. Det finns människor i olika städer och med olika yrken av alla kategorier som har blivit duktiga på att vad AI är och vad AI innebär. Då.
Just det.
Så att vi har en del att lära just. Ja, det tror jag.
Men alltså, det känns som att Finland är i framkant när det gäller så mycket inom liksom just AI och digitalisering. Och jag vet även liksom inom BIM, de är liksom i framkant. Apropå Finland, hur har det gått för, jag tänkte på Nokia. Kan det vara en av anledningarna till att de inte har liksom gått så bra på grund av att de inte har liksom applicerat AI?
Ja, då kanske när de inte applicerade AI så var det väl många konkurrenter till dem antar jag, som inte heller var så långt framme på det. Men däremot nu har man ju verkligen tagit tag i det på Nokia. Deras styrelseordförande Risto Siljasma, han har ju satt sig på skolbänken ett helt år för att lära sig AI. Så han har ju verkligen blivit duktig på det och ger fantastiska föreläsningar och sånt inom AI. Och jag tänker ju ibland att om en person som har ett sånt jobb, som har diverse styrelseuppdrag för större företag och så, har tid att lära sig det här, så kanske en del svenska ledare kanske inte har ett år om de är väldigt upptagna personer till skillnad mot honom då, så kanske de kunde ha några timmar eller några dagar för att förstå grunderna.
Ja, men absolut. Hur kan Sverige bli ledande inom AI anser du?
Ja, jag tror oavsett hur man tillskansar sig en kompetens så tror jag det är ganska avgörande att förstå vad det är, förstå konsekvenser och möjligheter och så vidare. Kanske inte förstå tekniken som sådan, kanske inte det viktigaste.
Ja, just det.
Men åtminstone förstå vad händer i omvärlden och så. Vad gör om man är företagsledare, vad gör konkurrenter och framförallt vad gör de som inte är konkurrenter idag som ger sig in kanske på en ny bransch. Där har vi ju sett en stor omställning i USA, eller som pågår faktiskt då, där de här stora AI-aktörerna ger sig in i bransch efter bransch och gör om den med ny affärslogik. Och motsvarande då på den offentliga sidan, att jag tror ledare behöver en stor kompetens. Men också det som jag kanske antydde lite innan här, det man brukar kalla för att demokratisera AI, det vill säga att det kan inte få vara ett elitprojekt utan folk i allmänhet behöver förstå vad det är för någonting.
Mm.
De flesta vet till exempel inte om, visade sig, att de använder AI varenda dag, vilket de gör, de allra flesta människor.
I vilket avseende?
Ja, de använder AI i sin smartphone till exempel på olika sätt. Då. De använder AI om de använder sitt kreditkort eller tar emot mejl eller gör en översättning eller bara googlar, så är det AI de använder sig av. Och som sagt, de flesta känner inte till att de gör det. Det tror jag vore bra att förstå vad det leder till. Att förstå varför får jag rekommendationer om vissa nyhetssajter på Facebook eller någon annan social media.
Just det.
Och jag märker även bland mina egna vänner att det finns väldigt, väldigt mycket grundläggande missförstånd om hur det här fungerar. Då. Mm.
Men varför får man sån här riktad mail eller riktad reklam? Är det AI?
Ja, både och höll jag på att säga. Det är väl inte alltid så där våldsamt avancerade algoritmer för det. Utan Ibland blir jag ganska irriterad om jag har varit inne och letat efter något att köpa och det fortsätter sen efter jag köpt det där och så vidare. men det kommer mer och mer intelligenta val så att säga.
Vi nämnde lite tidigare om hur det ser ut i Norden och sådär, men hur internationella utblickar, hur ser det AI generellt i världen?
Alltså just nu så domineras ju området ganska mycket tycker jag av USA och Kina som har många aktörer. Det betyder ju inte att alla företag eller alla offentliga organisationer på något sätt har ens påbörjat resan i de länderna heller. Men om man tittar på vilka som syns mest och är mest aktiva och investerar mest så är det ju
från de länderna.
Bland annat brukar man idag prata om de 9 stora företagen, det är 6 företag i USA och 3 i Kina då, som investerar väldigt mycket och hela tiden kommer med nya olika typer av produkter i det här sammanhanget. Sen är det ju ett antal länder till då som har kommit långt tycker jag, som Japan och Kanada och även har man nu börjat i en del europeiska länder som Storbritannien, Frankrike och Tyskland, men jag tycker inte de har kommit lika långt som de här andra Nordamerika.
Men vad tycker du är det finns för skillnad liksom, hur man ser på AI just i USA och hur det är i Europa?
Alltså de jag möter, men det här blir ju lite anekdotiskt utifrån vad jag träffar på, så tycker jag ju att företagsledare i USA är mycket, mycket mer medvetna om kraften inom AI. Och det kan ju bero på en sån enkel sak som att de ser det i sin vardag. De flesta hushåll idag i USA har en intelligent högtalare som de pratar med och har haft ett tag också. Och de ser ibland självgående fordon av olika slag och de möter det på fler ställen så att de är mer medvetna om att AI har funnits ett tag i vardagen då. Så det kan ju vara en skillnad åtminstone. Sen har man ju någonting som jag egentligen själv tycker väldigt bra om i Sverige till exempel, att man har ett delegerat ledarskap, att man ofta ger medarbetarna ett väldigt stort ansvar.
Här i Sverige,
och det tycker jag har fungerat väldigt bra. Men just nu så är vi inne i en fas där det här har en så stor betydelse för affärerna, för affärslogiken. Så jag tror man liksom i vissa andra, eventuellt mer auktoritära och tyvärr, länder behöver hålla det här ganska nära kroppen i företagsledningen också. Att man behöver förstå vad det handlar om. Det är mycket möjligt att man lite längre fram kan släppa det hela och delegera det. Precis som man delegerar digitalisering och IT och sådana saker. Då. Men under en period nu så tror jag vi halkar lite grann efter beroende på att vi ställer inte krav från företagsledningarna i Sverige på samma sätt.
Nej, men jag förstår. Men vad kan ledningen i en organisation göra? Vad ska de tänka på när det gäller implementering av en AI-lösning?
Till att börja med så tycker jag att de behöver skaffa sig, om de inte redan har där då, en egen kompetens på det här. Man kanske behöver förstå att AI kommer att finnas överallt på företaget. Inte bara på något enstaka ställe. Det är kanske där vi ofta går fel, att vi börjar med ett projekt och så låter vi månaderna och åren gå nästan när vi håller på med det. Då. Och en annan sak som ibland kan vara bra att ha de här första åren, det kan ju vara faktiskt en AI-ansvarig eller en dataansvarig, eftersom det här bygger väldigt mycket på data som gäller över hela företaget, som har som uppgift att se att vi utnyttjar det här på ett bra sätt och ta tillvara på alla möjligheter. Så att det finns ganska många saker jag tror man kan göra. Ytterligare en sak, det är ju att ställa tillräckliga krav på någon slags effekthemtagning av de AI-projekt man har. Jag ser ganska ofta att
så att man kan mäta liksom?
Ja, jag tycker man har ofta ganska så låga krav när man startar sina AI-projekt jämfört med andra projekt. Att man förväntar sig inte riktigt en leverans på samma sätt. Och det tror jag kan vara en stor nackdel, för det kan bli lite självuppfyllande ibland tycker jag.
Just det. Att det sänker nivån liksom. Ja. Ja, men jag förstår. Men vilka fördelar finns det med AI? Och finns det eventuellt några nackdelar?
Ja, allmänt. Fördelar är ju att man kan göra sig av med det väldigt repetitiva och tråkiga och administrativa till förmån för det som vi människor är tycker jag då, bättre på att tänka ut nya saker, vara kreativa, samarbeta, lösa problem och så vidare. Och det är väl en fördel. Nackdelar, det kan ju vara under en period, även om man ser att AI skapar netto mer jobb än vad det tar bort då. Mm-hmm. Så kan ju det ändå slå olika för olika personer. Det kan ju vara under en period där det finns till och med yrken, några stycken då, som inte behövs, men framförallt arbetsuppgifter som inte behövs. Och det kan ju vara en nackdel under en period. Sen är ju ofta AI så pass kraftfullt så att man kan ju använda det som en komponent in i andra system som inte är alldeles trevliga, tycker jag, alla gånger. Om man tar det här kinesiska social scorecard som man håller på att implementera, så det vill säga att varje individ ska ha ett socialt värde som man i allra högsta grad kan diskutera hur trevligt det är. Man får ju associationer till Orwells 1984 och sånt där då. Och det hade nog inte varit möjligt att göra en sån sak utan AI. Så att AI kan ju som komponent uppträda i ganska så otrevliga sammanhang också.
Mm, ja, men jag förstår. Vilka funktioner ser du främst där AI kan göra nytta? Du nämnde lite så offentliga sektor och sådär.
Ja, det kan, alltså, tittar man i en organisation, oavsett om det är offentliga sektor eller privat, så är det svårt att hitta saker där det inte kan göra nytta. Det kan ju göra nytta på personalavdelningen och gör redan idag en hel del nytta på många personalavdelningar i USA, på ekonomiavdelningen. Det kan vara nyttigt för säkerhet, det kan vara nyttigt på IT-avdelningen för att optimera saker och ting. Sen om man tittar på ett större sammanhang, mer hela världen på något sätt, och så används jag idag för att analysera klimatförändringar och för att spara energi och så vidare. Så det används ju för att uppnå flera av FNs de här hållbarhetsmålen till exempel.
Just det, är jätteviktigt. Mm. Hur påverkar AI samhället i stort?
Ja, det påverkar ju på många sätt. Det påverkar ju arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik och vårt sätt att vara på olika sätt. Så att till och med kanske vår syn på vad det är att vara människa, om man ska ta det hela vägen.
Just det.
Vad är det som är specifikt för oss som inte en maskin kan göra och så vidare. Så att det påverkar ju till och med filosofi, skulle jag vilja säga. Så att det är svårt att säga vad det inte påverkar.
Mm. Men tror du att man kan tillämpa AI inom byggbranschen? Och i så fall, hur skulle det kunna gå?
Jag tror AI redan används inom byggbranschen på olika sätt då. Genom till exempel att dra lärdomar av olika byggprojekt. Det kan vara ganska svårt, tror jag, många gånger att när man byter människor som är inblandade i ett projekt, att lära sig någonting från ett befintligt projekt till exempel. Det kan användas för att prognostisera, att göra kalkyler på projekt, att veta vad kommer att kosta, för att optimera vilka som ska vara inblandade. Det kan användas för att studera hur ens underleverantörer presterar och så vidare. Så att det finns nog redan mängder av användningsområden för AI inom byggbranschen, det tror jag nog.
Just det. Ja, men det här är jätteintressant. Men hur kommer man igång med AI då? Eller hur kan man utvidga sina AI-satsningar? Jag tänkte främst om tips till företag som vill applicera AI i deras verksamhet.
Någonting som jag tycker har fungerat bra många gånger, det är att man kanske först skaffar sig en kunskap om vad man kan göra och vad man inte kan göra. Både ledningen och många andra på företaget får en grundläggande kunskap om det. Vad man kan göra med AI. Men att man sen kanske inte fokuserar på att nu ska vi ta det här nya verktyget och använda oss av det, utan man istället funderar på vad är det för knäckfrågor, vad är det för surdegar, vad är det för problem vi har i organisationen, eller vad är det för möjligheter vi har diskuterat, vad tror vi konkurrenter och nya konkurrenter kan göra, alltså de större frågorna. För för organisationen och kanske inte tänker just på AI när man gör det. För det visar sig att ofta så kan AI användas inom stort eller smått för att åtgärda de här viktiga sakerna inom företaget. Det vill säga, jag tror man ska angripa någonting som är viktigt. Och sen kanske det är bra att inte börja med det gigantiska projektet, det första man gör, utan kanske ändå börja lite smått.
Alltså att, typ någon pilotprojekt?
Eller? Ja, något pilotprojekt eller någon proof of concept eller vad det kan vara. Där man lär sig under tiden man jobbar med det. Och sen det tredje eller fjärde där, att skala upp det hela. Att vara duktig på att använda sig av det. Att, som jag var inne på förut, ha ganska tuffa krav på hur man ska kunna använda sig av det där. Det tror jag leder ganska så långt då. Det har ju visat sig att europeiska företag inte alltid just inom AI har varit så duktiga på det sista steget att skala upp, att använda sig av det man har kommit fram till. Och vad det beror på, det kan jag bara spekulera i. Det vet jag inte riktigt, men det är lite synd, för att då drar man inte nytta av de investeringar man har gjort.
Det. Nej, men jag förstår. Hur tror du branschen kommer att se ut då? Alltså i framtiden om 10-20 år? Eller kanske det är för tidigt?
AI-branschen menar
du? Ja.
Oj, det är ju jättesvårt att sia om, tycker jag. Just nu då så blir det att man extrapolerar lite grann att de här stora företagen har fått en sån makt inom det här. Och de har väl i och för sig väldigt goda intentioner, kan jag tycka, många gånger. Och de satsar mycket pengar i väldigt bra projekt inom sjukvård och så vidare. Samtidigt så, man vet ju inte vad det kommer att finnas för företagsledningar i de där längre fram då.
Just det.
Så frågan är ju hur olika regeringar och annat kommer att förhålla sig till de här stora företagen och vilka man vill samarbeta med och så. Men det kommer ju vara en kraft. Sen har vi ju naturligtvis en massa startups som nyss har börjat, med sådana som varken du eller jag eller någon annan känner till, som kommer att starta om 2 år, som vi inte vet vad de kommer att leda till. Och det har ju kunnat gå ganska snabbt i den här branschen med folk med goda idéer. Så att det
blir spännande att se.
Ja, det blir väldigt spännande. Jag tror vi lever i en väldigt, väldigt spännande tid.
Nej, men det händer ju verkligen jättemycket liksom i alla fronter när det gäller allt det här inom liksom AI och BIM och så vidare. Nej, men det ska bli jättekul att se hur framtiden ser ut. Göran, jag tänkte börja avrunda nu. Som sagt, stort tack för att du tog dig tid. Och jag får önska dig lycka till med ditt arbete.
Tack så hemskt mycket, Adam. Det är jättekul att få vara här.
Tack så jättemycket.
Tack.
Hej.
Hej.